Hallå där ute skidsnacks lovers. Vi är äntligen tillbaka. Femte säsongen av skidsnack. Hej Stefan.
Hej Viktor. Femte säsongen, är det sant?
Ja.
Har vi kommit fem säsonger in?
Det beror ju lite grann på hur man ser det. Vi har ju utlovat lite nyheter och för många som kanske lyssnar så kanske hela det här konceptet är en nyhet.
Ja, vad är det här för idioter som sitter och babblar skit?
Precis. Ja. Nej, men så här är det ju. Att vi har ju varit lite frilansande skidpoddare tidigare. Men nu har vi gone syndicated.
Ja, till slut har vi blivit uppköpta av konglomeratet Sportbladet som har tagit oss under sina vingar.
Precis, så jag antar att vi får säga hej och välkomna till både gamla och nya skidsnackslovers där ute.
Ja, är man en skidsnackslover direkt om man är ny kan man konstatera det. Ja. Blivande skidsnackslovers kanske vi kan säga till en början i alla fall.
Ja, men vi har väl nu, jag vet inte hur länge vi håller på, någon dryg timme eller någonting på oss att verkligen fånga in den här nya publiken och få dem att bli skidsnackslovers. Jag tycker vi bara förutsätter att de kommer bli fast.
De är någon så här prospects till en början. Ja, lite sån här Sons of Anarchy dudes som vill gå med i MC-gänget men inte riktigt har genomfört alla testen.
Nej, precis. Vi har ju våra gamla trogna lyssnare där ute, Mackan och vad heter de allihopa?
Ja, riktigt så noga behöver vi kanske inte gå in på det. Men vilka är vi då? Vem är du?
Jag är ju Stenqvist. Vi brukar kalla oss själv och Stenqvist för enkelhetens skull. Jag är Stenqvist och är 34 vårar.
Oj, oj, oj. Det var intimt att avslöja sådana detaljer.
Ja, och har väl alltid gillat att kolla på skidor och sånt. Och det är väl ungefär där i vårat expertis ligger. Vi har ju inga enastående skidkarriärer bakom oss.
Vad är det du säger? Två Vasalopp i bakfickan skulle jag ju ändå vilja slänga in här.
Ja, det är ju faktiskt inte att förkasta. Nej, men det var väl väldigt kort om mig. Vem är du?
Ja, men jag är ju Sköld då. Jag skulle vilja presentera mig så att i min ungdom ringde telefonen och det var min bandkollega ska vi säga i mitt metalband och sa att ska vi inte repa nu? Och jag sa, men det är ju damernas massstart om 5 minuter. ja. Där och då insåg jag väl kanske att jag inte var så supermycket metal.
Nej, du var mer 30 kilometer. Klassisk stil massstart.
Ja, men något sånt.
Men vad roligt att det finns en helt ny barn. Förr i tiden kanske man inte kunde sitta och prata om att man skulle följa massstarten. Då var det individuell start som gällde. Så det säger ju en del om hur långt vi har kommit när vi redan nu kan ha barndomsminnen av massstart.
Ja, det här var ju då skidskytte visserligen.
Ja, men okay. Ja, det följde. Ja, men vi ska väl säga det att i våran podd så är det inte bara längdskidåkningen vi kollar på. Vi kastar även mer än ett getöga över till skidskyttet. Mm. Det hänger ju lite ihop.
Skidskyttet har ju varit lite som en, vad ska man säga, en bortglömd släkting som man inte vill ha så mycket med att göra.
Precis, det har ju varit längdskidåkningens lite bortbytiga kusin från landet.
Ja.
Som man har släppt in i värmen men någon gång på någon släktmiddag när det har vankats liksom verkligen, nu bjuder vi in hela familjen, typ vart fjärde år när det är OS.
Ja. Och nu senast OS då så blev det väl, det var väl först då skidskyttet blev återinbjudet till alla släktträffar.
Ja, men precis. Det blev lite som en andra andning nu när vi har Sebastian Samuelsson och alla dessa stor hopp för framtiden.
Mm.
Öberskorna framförallt på damsidan kanske.
Ja, men vi ska väl säga att vi är väl främst en längdskidbevakande podd. Och då kanske inte riktigt så mycket på det här resultatmässiga utan mer kanske vad ska vi säga, personliga.
Ja, vi försöker ju hålla extra koll på stjärnornas sociala medier och hitta lite guldkorn där och lite, vi läser ju väldigt mycket om vad som sker i skidvärlden för att kunna servera er poddlyssnare de gottigaste godbitarna. Ja. Och det ska vi väl göra varje vecka är tanken.
Ja, så ja, ni lär väl fatta ungefär vad det handlar om ganska snart. Så. Ja,
och sen har ni ju typ 65 gamla avsnitt att gå in och botanisera.
75
skulle jag vilja. Herregud.
Så välkommen till avsnitt 1 eller avsnitt 76, beroende på hur ni väljer att se det. Ja, men vi drar väl igång lite här då. Hur känner du att saknaden har varit här under uppehållet?
Ja, det spritter ju i skidpratartarmen. Något sånt. Nej, det får man väl ändå säga att det har varit en lång och varm sommar framförallt. Men det har ju inte gjort att längtan efter skidåkning har blivit mindre. Tvärtom så har man ju liksom saknat det här vindpinande nordanvinden som trycker in 40 sekundmeter minusgrader i ansiktet.
Ja, man fick ju en liten försmak här i helgen när det var den här lilla hittepågrenen supersprint som gick av stapeln i Östersund för andra året i rad.
Ändå bra tv!
Ja, jo, det är ju explosivt kan man säga. Men ja, jag vet inte, vad tycker vi om den här tävlingsformen?
Jag kan säga att jag tycker ju bättre om supersprint än om skidskicross.
Här... Vi har ju inte sett skidskicross än.
Jo, det har vi ju sett. Vi såg det på några ungdoms-VM.
Jo, men inte med riktiga elitåkare.
Nej. Men okej. Okay. Ja, men jag tycker ändå att supersprinten var... Det var som en liten munsbit inför vad som komma skall. Det kanske inte liksom gav någon formlig orgasm i smaklökarna i munnen.
Det är tarmar och det är orgasmer och smaklökar. Och det
var... Men det var som en liten så här föraning om vad som hände sen. Nu var det var ju typ bara svenskar och så, den där Jensen som alltid är med och vinner de här tävlingarna.
Ja, jo, men det är väl lite så det brukar vara. Men ja, jag tar mest med mig att jag tycker Stina Nilsson var väldigt rolig som svarade i intervjun efter något hit där att nej, men 100 meter är inte riktigt min paradgren längre. Det är 3 mil. Stina Nilsson har ju då innehaft världsrekordet i 100 meter en gång i tiden.
Ja, men hon börjar bli lite till åren nu. Ja. Vet, de här korta musklerna är inte lika explosiva längre.
Nej, och efter en fin OS 3 mil så ja, känner hon själv i alla fall att hon har bytt paradgren.
Hon är numera 3 mil-specialist.
Men den kom liksom bara på uppstuds. Så här, utan det var ju liksom ingen ledande fråga på något sätt.
Det är ju synd att det är så få 3 milar i världscupcirkusen som får briljera på,
ja,
sin superdistans.
Ja, det är ganska få 100 meter också.
Ja. Jo,
så jag tänker ändå att det är bättre att vara bra på 3 mil.
Mm. Men det är ju ändå en del sprint. Jag vet inte, ska man ana oråd när det kommer till sprintsäsongen och Stina Nilssons eventuella framgångar?
Ja, vi jag tror inte vi ska utläsa för mycket av det uttalandet. Nej. Men jag tyckte det var festligt att höra. Mm. Annars var det mest det jag tar med mig annars är att det var fint att höra Jakob Hårds röst igen.
Ja, verkligen. Självklart. Och sen tar jag med mig att vi hade rena framtidsvågen där på damsidan ändå som kulminerade i Linn Svahn som gick och vann hela skrädderduset.
Mm. Är det en ättling till Gunde Svahn detta?
Ja, det hade man ju gärna kunnat tro, men det har ju faktiskt smugit in sig ett H i hennes efternamn. Mm. Så jag fattade ju misstankar att det skulle kunna vara någon släkting till Mattias Svahn. Du vet, han vallarexperten. Ja. Och före detta elitåkaren. Men det verkar inte vara heller. Utan,
det finns fler svanar där ute mycket, i landet.
Det finns hur mycket svanar som helst. Och det här är faktiskt en Lennart Svahn som är pappa till den här.
Men
inte Lennart Svahn. Nej, en annan Lennart Svahn. Du hör ju hur virrigt det är, men så var det. Men det tar jag med mig, förutom då Stina Nilssons roliga svar.
Ja. Det var i alla fall som sagt härligt att höra det här. Nu är det ju snart om typ en och en halv vecka. En vecka vid utgivning här. Dags för Bruksvallarna premiär.
Ja.
Men vi har väl tänkt så här att vi måste ju gå igenom lite det som har hänt under detta långa, långa uppehåll.
Ja, det har ju verkligen hänt saker, får man väl ändå påstå, som det typ alltid gör. Vi hade ju någon, för våra trogna lyssnare hade vi någon extra podd där i somras. Vi pratade om en del som hade hänt.
Men i somras, det var i juni. Fattar hur länge sedan det är.
Ja, det är ju en evighet sedan.
Ja. Det har hänt mycket sedan juni.
Ja, vad vill du börja med?
Ja, jag skulle väl vilja börja lite i det här, ska man säga. Jag tycker det har väl gått som en röd tråd att det har varit ett helvetes jävla skitår. om man ska uttrycka det.
The story of my life.
Ja, och the story of skidvärldens life. Nej, men det har ju bara varit tragedi som avlöst tragedi som avlöst tragedi.
Ja, jo, men verkligen. Så det får man väl ändå krypa till kors och medie.
Ja, men det slog ju ner som någon slags bomb där i somras att Vibeke Skofterud, norska skidstjärnan, eller för detta skidstjärnan, Vasaloppsvinnaren, hade gått och dött i en skoterolycka.
Ja, och henne har vi pratat om ganska mycket i den här podden. Dels för att man har följt henne i sociala medier. Dels för att hon har varit en av ytterst få hbtq-personer inom längdskidcirkusen. Och jag vet inte om hon var det först kanske efter karriären. Men oavsett så har hon ju varit en spännande och kul figur att följa rent generellt. Och sen slutade det här i världens tragik istället. När hon hittades död efter en vattenskoterolycka i somras. Jag kommer inte ihåg när det var exakt.
Nej, inte jag heller. Men det var ju liksom det enda det skrevs om i flera veckor. Mm. Även om det var ju så här skitlänge sedan hon slutade, känns det som.
Ja, det var det.
Och även om man inte så här riktigt minns vad hon gjorde rent skidmässigt, så ja, det var ju ändå liksom så här, hon var ganska närvarande med tanke på att hon är var så extremt frekvent.
Men hon är ändå liksom så här längdskids royalty med mästerskapsmedaljer och stafettguld och sånt, så att ja. Det är ju liksom ingen vem som helst.
Nej. Och det var ju såklart stor chock i norska landslaget. Såklart. Och det var ju då inte det enda som drabbade norska landslaget i sommar. För sen kom det ju även nyheten att Ida Eide hade dött under ett motionslopp, var det va?
Ja.
Bara fallit ihop. Knall och fall. Ida Eide är ju då syster till Mari Eide som är med i landslaget nu.
Och även var nära vän med många i liksom norska skidlandslaget.
Ja.
Så att hon var ju förstås, det var ju stor kalabalik i sociala medier. Eller kalabalik är väldigt dåligt ord. Men det var väldigt många som var väldigt ledsna.
Ja. Och alltså jag känner lite att vad
är det för dödens år?
Ja, och det, alltså, även om så här, Norge är ju ett stort framgångsland vad gäller skidåkning, men det är jävligt mycket skit som drabbar Norge.
Ja, men det är ändå de största stjärnorna de har i, ja, Norge. Det spelar ingen roll om du fotboll och sånt och artister, det är ändå skidstjärnorna som är de stora folkidolerna.
Ja, det var ju det som var så kul. Jag tror vi har nämnt det någon gång tidigare, men när amerikanerna var på någon av tävlingarna i Norge och såg Petter Northug på en löpsedel som liksom what the fuck is happening, ja. Skidåkare på löp.
Ja, nej, det måste ju
liksom
vara
inte riktigt något som skulle hända i USA.
Nej, då
National
vara
Enquirer gör en
ja, men ja, det skulle ju krävas att Jessica Diggins ritualmördade sin pojkvän och liksom typ hade en armé av undersåtar någonstans i den stilen.
Någon sån här Charles Manson situation.
Då skulle möjligtvis en skid cross country åkare hamna på löpsedlarna i USA.
Tror du att någon ens känner igen dem i USA?
Nej. Deras familj kanske.
Ja. Ja, det får man väl hoppas.
Ja, men säkert knappt dem. Jaha, du ska bli längdskidåkare. Du är död för mig. Det kanske är som att liksom ta sig ur och ge Jehovas vittnen som här i Sverige motsvarigheten när man väljer att bli
komma ut som längdskidåkare.
Ja, precis. Då är det bara outcast direkt.
Man outcastar sig ju själv ganska mycket eftersom man får åka bort och bo i Europa halva året.
Ja, verkligen. Vi har väl haft rena liksom, norska tältlägren uppe hos Anna och Emil i flera år. Eller tältläger och tältläger. Men det har i alla fall alltid häckat en massa amerikaner där.
Ja.
Och icke att förglömma amerikaner som har varit här och hälsat på i Falu koppargruva och annat. Som vi ägnade typ ett helt avsnitt åt en gång.
Ja, ja, det kan ni nytillkomna lyssnare scrolla rätt på i flödet.
Ja. Jag kommer inte ihåg, vad var det avsnittet hette, Stefan?
Ja, det försvann.
Fet Mats och amerikanerna tror jag det var.
Ja.
Klockrent, skit i det. Vad har du annars för sommarminnen?
Ja, men
om vi du är i tragikens tecken.
Ja, jo, men vi kan väl fortsätta här då. Norsk fast för rattfylla. Mm. En Northug fast för rattfylla.
Ja, det låter som bekant.
Ja, men det är inte Petter det handlar om den här gången.
Nej.
Alltså lillebror Thomas Northug åkte fast för rattfylla i somras.
Han ville gärna gå i storebrorens spår.
Ja, och han lyckades nästan. Ska vi se, Thomas kom upp i 1,34 promille.
Ja, det var inte riktigt. Han är efter även där.
Ja, för jag vill minnas att Petter kom upp i 1,65 promille.
Ja, det var ju lite trist för Thomas att han inte ens kunde ta den kampen.
Ja, men alltså hur är det möjligt?
Men, de har väl aldrig fått ha riktiga liksom, tonår och sånt. Så när de ska ta igen det här förlorade, då blir det liksom bara total kaos. De kommer för sent in i festandet och då. Men normala personer, de är stökat av de här karatefyllorna vid 14 års ålder någonstans. Nu uppmuntrar inte jag någon poddlyssnare som är 14 att gå ut och ta en karatefylla. Det får ni vänta tills ni är 18.
Mm.
Men alla andra gör ju det när de är 14, 15, 16.
Mm.
Så att det är det som Northugarna inte har gjort.
Och när man är 14, 15, 16 har man inte så mycket bil att sätta sig i och köra rattfull, menar du?
Precis.
Mm.
Utan då tar man ju en cykel och kör ut för en jävla gräsmatta och in i en häck istället. Ja. Det har ju typ alla gjort. Och nu när Thomas Northug istället har någon form av bil att sätta sig, då blir ju konsekvenserna värre. Och lika var det ju för Petter. Det kom väl också för övrigt fram ganska nyss att han hade ljugit för polisen i samband med sin rattfylla. Vilket var en uppgift som kom ur hans nyutgivna bok.
Ja, just det. Han har gjort en sån också.
Han har gjort en sån, var på Kalle Halvarsson tyckte att ja, håller man på att skriva böcker, då är man väl inte någon skidåkare längre. Han är ute och svingar med stavarna direkt.
Ja, det var hårt.
Ja, det var hårda bud.
Ja.
Men jag kan väl till viss del hålla med lite grann. Alltså, har man tid att sitta och skriva självbiografier? Alltså, jag tror inte att Petter har skrivit ett ord i den här självbiografin själv, såklart.
Nej.
Han är en smakskrivare, det är väl inga hemligheter med det. Men då kanske man har lite fel fokus. Hans fokus borde ju vara att komma tillbaka till att vara en promilla av den gamla Petter Northug.
Mm.
Och så, och det gör han ju inte. Hur som helst, hur hamnar vi där?
Ja, det var ett klassiskt sidospår.
Sidospår, apropå den här biografin så kommer vi ju såklart att läsa och recensera den. Men jag har bara sett att den har kommit ut på norska än. Eller om den ens har kommit ut på norska än. Men vi får ju göra någon form av beställning. Man får väl försöka traggla sig igenom.
Alltså jag vägrar läsa en bok på norska, säger jag redan nu.
Ja, alltså det är inte så att vi ogillar Norge, men vi... till våra norska lyssnare ute, så vi...
Jag vill även minnas att jag utlovat att läsa Martin Fourcades självbiografi. Men den har då inte kommit på svenska än.
Har den kommit på något språk?
Undrar om det är något man skulle kunna syssla med. Så här, översätta skidromaner. Det lär ju inte vara kanske den största efterfrågan någonsin. Men...
Och ska du liksom sälja en översättning på typ på på Blocket, eller hur tänker du att du ska liksom nå ut?
Nej, men jag tänker att det här är en fåra som ingen har utforskat på bokförlagen.
Nej. Nej, men det är nog för att man kanske inser att lägga någon stackars tjomme och ta 200 timmar till att översätta Martin Fourcades biografi kanske inte kommer kunna höftas in när det gäller till försäljningen av den på svenska.
Nej. Nej, du har väl någon slags poäng där. Men...
jag tror det är bättre att bara köra skit igenom typ Google Translate och sen försöka göra sitt bästa för att fatta något sammanhang.
Lite som vi gör när vi ska försöka tolka ryska skidåkares Instagram-inlägg.
Precis.
Det är
alltid en fest. Visa översättning. Ja. Mm.
Facebook är ju en erkänt prisvinnande översättningstjänst.
Mm. Men hur som helst, vi får väl se när Petters biografi kommer ut på svenska. Men den ska vi ju förstås läsa och recensera.
Mm. Men för att återgå till huvudspåret här. Thomas Nordtugg. Mm. Som pensionerade sig för något år sedan.
Den lite sämre rattfylleristen.
Den lite sämre skidåkaren också.
Ja.
Vi kan väl sammanfatta det här med att hoppas att Lill Nordtugg även inte går i samma fotspår som sina bröder i alla fall.
Nej, jag vet inte. Det var ju någon gång sagt att han var liksom den lite mer talangfyllda yngre brodern. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt med det. Har vi någon spaning på hur det går för honom och hans skidkarriär?
Ja, han har legat lågt på internet tycker jag, på sistone i alla fall. Så jag vet inte, vi får väl se om han får vara med någonting i kommande säsong.
Mm. Får vi se om skidkarriären går åt skogen, kan ta och bräcka familjerekordet i rattfylla istället. Det är inte heller någonting vi uppmanar till.
Nej, vi hoppas absolut att han inte slår det rekordet.
Nej,
vi hoppas att han blir diskvalificerad.
Ja, verkligen. Att han aldrig ens ställer upp.
Ja.
Bra. Men apropå tragik så finns det ju faktiskt ännu mer mörka händelser från sommaren. Det låter som det vi kommer bli världens jävla depp-podd. Vi ska försöka vara lite... jag har lite annat att prata om sen också.
Ja,
vi ska väl bara stöka av det här.
Det känns som vi måste nämna all det här
dysterdeppiga
mörkret. Mm. Ja, och det är ju rätt dystert just nu också.
Mm.
Rent klimat eller vad säger jag, vädermässigt.
Det är grått. Ja. Så ta
så vad passar bättre än lite skidtragedi.
Nej. Visst. Leverera, Stefan, leverera.
Som om det inte vore nog drabbades den sen nyligen pensionerade skidåkaren Kickan Randall av bröstcancer. Det är liksom som att alla de här kom som någon form av i ett litet svep.
Mm.
Det hände inom någon månad allting.
Och Kickan Randall som faktiskt klev in och han blir lite av en amerikansk nationalhjälte det sista hon gjorde.
Ja, hon och Jessica Diggins vann ju sprint stafett där i OS.
Det är ändå, om man ska prata om amerikaner och längdskidåkning och sådär och få sitta och vara med i Jimmy Fallon, då gjorde de ju det man måste göra för att ha en sportmössa.
Ja, så att nämligen, någon mer utanför deras familj känner igen dem.
Ja, precis. Ja. Ja, men nämligen ta ett OS-guld. Det är lite det som krävs. Det är ändå fortfarande så att OS-guld i USA är rätt stort.
Mm.
När man lyckas göra det. Helst ska man ju ta det i typ gymnastik eller liksom amerikansk fotboll.
Mm.
Det finns ju inte amerikansk fotboll på OS-program.
Det är svårt att ta den i amerikansk fotboll. Alltså.
Ja, så då får man ju ta det i längdskidåkning istället.
Mm. Sen vet det blir väldigt lätt att ta det i amerikansk fotboll när det väl införs.
Ja,
dock.
Ja visst. Det som jag hoppas ju fortfarande att bandy ska in på OS-programmet någon gång. Innebandy. Vad händer med de ärofyllda sporterna? Det är ju två. Det är ju fyra säkra medaljer in på Sverigebanken till OS nästa gång.
Ja. Den dagen bandy kommer med i OS så lovar jag att Norge har skaffat ett världsrenomerat landslag.
Ja, de har väl tagit sin jävla oljefond och liksom värvat in alla svenska bandytalanger.
Ja.
Nej, men det lär vi inte hända. Men jag har inte sett om Kickan Randall fick vara med i Jimmy Fallon.
Nej, jag såg att de var med i USA Today i alla fall. Det är alltid något.
Ja, herregud. Mm-hmm. Men, och sen... Ja, det tråkiga i det här var förstås att hon har drabbats av bröstcancer.
Ja, Det ser ju dock ut som att det hittills har gått bra med alla behandlingar. Hon är ju väldigt frekvent på Instagram kring detta. Träffade Anna och Emil i New York.
Nej!
Här i helgen.
Vad kul!
Mm. De var ju där och sprang New York Marathon. Och det här vill jag nämna av en anledning.
Jag anar.
Jag har ju på något sätt... jag har ju känt mig oerhört glad och nöjd efter att Anna och Emil gick i mål på New York Marathon.
Okay. Mm.
Och det är för att de sprang på en sämre tid än vad jag gjorde för 4 år sedan.
Ja.
Så jag är alltså bättre än Anna och Emil. Jönssonhag, humble brag, humble brag.
Ja, nu ska vi ju lägga in lite olika typer av brasklappar här. Innan vi liksom utnämner dig till någon form av maratonkämp. Vi har ju ingen aning om vad Anna och Emil har gjort. Liksom sen de la skidorna på hyllan. I och för sig, de verkar ju fortfarande hålla på att träna och sådär. Men man har ju inte någon koll på om de verkligen är i sin livsform. Men det är klart.
De la ju av för typ ett halvår sedan. De kan ju inte vara i någon form av katastrofform.
Ja, men jag vill bara ändå lägga lite smolk i din glädjebägare. Du kan inte få sitta här och vara helt lyrisk. Okej, det kan du få. Man tycker ju lite grann att de ska kunna jogga in på under 3 timmar.
Ja, men istället var de 4 minuter långsammare än mig. 4 minuter.
Ja.
Det är mycket tid.
Det är en evighet.
Ja.
Vad var det de hade för tid förresten?
3:10 någonting.
Ja. Det är ju en habil maratontid.
Ja, det får man väl ändå säga.
Jag sprang ju för övrigt Göteborgsvarvet förra året. Nej, i år. Det är min tid ska vi inte prata om. Men Hanna Falk blev ju då, det här har vi pratat om på den förut. Hon blev ju familjemästare på en halv mara. Men jag tror att hon sprang på 1:27. Om jag inte missminner mig eller något liknande.
Mm. Ja, det var ju inte mycket att hänga i julgranen.
Hon är ändå aktiv.
Ja.
Nej, men och så, i och för sig, hon är väldigt kort. Så, korta benen. Det kanske inte är det bästa. Och hon är ju ändå sprintspecialist. Och det är väl lite samma med Emil. Han är också sprintspecialist.
Mm. Men för att hylla mig själv lite till här så, ja. I jämförelse här så, Lina Korsgren som vann senaste Vasaloppet, hon åkte väldigt bra i den här 100 meters sprinten här i helgen.
Gjorde hon?
Mm. Så det går att vara bra på bägge.
Ja, det var bra. Ja, men grattis Stefan till din förträfflighet.
Ja. Ja, men då kan vi ju liksom lika gärna här lämna tragedin bakom oss lite grann.
Tragedin att Anna och Emil inte klarade av att spöa dig i New York Marathon.
Nej, det var inte riktigt det jag syftade på. Men att gå till lite mer glada grejer.
Ja, vad har hänt för skojfriskt sen vi pratades vid sist?
Det absolut minst oväntade, minst oväntade som har hänt. Det måste väl ändå vara att Anna och Emil, som vi nyss pratade om, precis har spelat in Superstars.
Nej, ja. Ja, ja, herregud vad väntat.
Mm.
Det får man väl ändå säga. Superstars, det är det typ TV3-programmet. Eller vad är Superstars av alla de här fåniga? Jag är gammal sportidol och nu vill jag mjölka in lite pengar och sitta i ett semesterparadis en vecka.
Ja, men Superstars, det är som Mästarnas mästare. Bara att de har extremt mycket kortare inspelningstid och slängt in såna här töntiga grenar som typ minigolf och sånt här som man inte alls vill se så här elitidrottare göra.
De kunde lika gärna ha varit med i typ Vem kan slå Filip och Fredrik eller något sånt.
Ja, så det är lite så här, ja, Superstars, jag tror det till och med fanns före Mästarnas mästare och sen återväcktes jättemånga år senare.
Ja, men det låter men bekant. Man kan säga typ så här, Ingemar Stenmark härjar runt på typ Stockholms stadion och hoppa höjdhopp och sånt.
Ja, ja, det är oklart om det var före eller efter, men det har i alla fall funnits ganska länge. Men nu för tiden det är ju en slags fattigmans Mästarnas mästare. men det var ju ändå någon form av huggsexa, vilka kommer först? De kommer ju såklart att vara med i Mästarnas mästare också.
Ja, ja. Ja, herregud.
Det är ju det här de håller på med. Och sen får vi se hur mycket dubbidu och sånt det var. Vi diskuterade ju någon gång om de skulle platsa i På spåret, men det är väl tveksamt.
Ja, vi sa väl att de har ju ändå rest ganska mycket. Men det är ju liksom ja, det är ganska få frågor om vad händer om som få tåg som går till liksom Val d'Isère.
Ja.
Nu kanske inte Val d'Isère är världens längd skitsnäste för övrigt. Strunt samma. Men
Kusamo, Kusamo.
Precis. Ryck botten. Nej. Ja, nej, så jag skulle ändå vilja se mer av Anna och Emil i TV.
Ja.
Det är lika bra att passa på. Men kanske inte i just Superstars. Vad säger som att vara med i den här Vem vill bli miljonär? De brukar ju ha kändispar som ställer upp där när det är någon sån här välgörenhetsprogram.
Ja. Eller det stora tårtslaget.
Ja. Ja, det vet vi ju. Vi som har följt Anna Hags insatser i sociala medier genom åren, att hon har ju en sweet tooth.
Mm.
Vad man nu säger på svenska. Det finns säkert ett bra uttryck.
Söt tand.
Säger man verkligen söt?
Nej, jag tror inte man säger det.
Så att det stora tårtslaget kanske skulle vara någonting.
Mm.
Mm. Nej, vi får väl önska dem lycka till. Eller har det här Superstars sense?
Nej, jag tror det precis har spelats in faktiskt innan New York Marathon här. Jag tror inte att de vann.
Nej, har du någon?
Nej, det här är bara
det är bara magkänslan.
Det är bara magkänslan.
Tävlar de som ett par?
Jag vet inte.
Nej. Det låter som att du kommer behöva sättas på följa Superstars i vinter så att vi kan gå tillbaks och lämna återrapport.
Ja, det gör jag så gärna. Eller jag vet inte. Men om du läser Northugs bok då, så recenserar jag Superstars.
På norska?
Ja.
Ja, it's a deal.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En nyhet som kom här i för några månader sedan var SVT Sport som hade följande rubrik: Taskig form ska ge Halvarsson fler medaljer. Har du en kort kommentar på detta?
Ja. Ja. Nej. Liksom, varför ändra ett vinnande koncept finns ju som ett ordspråk. Men varför fortsätta ett förlorande koncept? Jag är beredd att kontra in då. Taskig form ska ge fler medaljer. Jag kan i och för sig förstå ungefär vad som menas. Kalle har ju haft bländande insatser på att formtoppa fel.
Mm.
Han kanske är bäst i världen på att formtoppa fel.
Mm. Fast vad heter det, formtopp då? Formbottna?
Ja, men,
eller?
Nej. Alltså, han har ju haft sin formtopp där de första 4-5 veckorna i världscupen.
Mm. Han formtoppar när han ska formbottna.
Ja, men typ. Alltså, det är ju okej om man liksom är någon form av kolonia och alltid är bra.
Ja.
Men det är ju inte okej om man är en Kalle Halvarsson och sen när det väl kommer till mästerskap är sämst.
Nej.
Då har man ju bara gjort fel. Så om det är så att han ska ha en taskig form nu när det börjar i Bruksvallarna och de första veckorna i världscupen och sånt, så då är jag all for. Men sen är ju mitt förtroende för Kalle Halvarsson inte så stort att jag tror att han ska lyckas pricka in formtoppen i februari sen.
Nej, det har ju hittills inte riktigt funkat så. Nej, känner mig också lite orolig. Jag känner mig ännu mer orolig efter att ha sett de här uppdateringarna från Robin Bryntesson de senaste dagarna om vad som komma skall.
Ja, Robin Bryntesson, för er som inte är riktigt lika skidnördiga som vissa andra som lyssnar på den här podden, så är ju han en tidigare typ sprinter och som kanske också var han en av de som sadlade om och gjorde en kort långloppskarriär.
Ja, jo, men det låter bekant.
Och numera är han någon form av typ spelevink i NK.
Sadlat om till spelevink.
Sadlat om till heltidsspelevink. Mm. Och blitzföreträdare typ.
Ja.
Har han fortfarande det gigget?
Jag vet inte, jag tror han fick sparken.
Ja, det var de här magiska reklamerna för skidglasögonföretaget Blitz.
Sök på This Bliss med Z, ja. om ni vill ha en kul stund.
Förbered er på skrattfest. Ja. Men hur som helst, Bryntesson. Numera håller han på och tokar sig på internet. Han kanske är influencer.
Ja, hur som helst. Det har spridits lite små hintar om någon form av musikvideo.
Ja.
Med en Kalle Halvarsson som springer runt med en eldkastare. Vi har inte sett det här än, för den har inte släppts i poddandets stund.
Nej.
Men jag anar oråd.
Ja, man får ju se på klippen när Kalle springer runt med den här eldkastaren och sätter eld på någon pappfigur av Petter Northug. Och jag vet inte, Kalles dåliga omdöme bara.
Det är i alla fall ett bättre hån än det här vi nämnde tidigare om att om man har tid att skriva en bok så är man ju ingen skidåkare.
Nej, det är ju ändå sen gammalt att Kalle har ju, han har inte put his money where his mouth is än, om man ska dra en rejäl underdrift, eftersom han är den största icke-leverantören vi någonsin har sett i en landslagsdräkt.
Nu var det hård,
ja,
här.
Det är kraftord, men det är väl, jag tycker ändå att det är väl underbyggda kraftord.
Mm.
Eller?
Ja, hittills får vi säga. Men jag ser fram emot att bli motbevisad den här säsongen.
Och jag menar, visst, han har gjort bra lopp i landslagsdräkten. Men vi snackar ju liksom hård valuta och metall. Medaljer. Där Kalles Wikipedia-sida ekar tom. Kan man väl ändå säga.
Här i Seefeld det händer.
Ja, men kanske.
Vi är med Seefeld i februari någon gång.
Vi får se. Det hänger väl på om man äntligen hittar den där hjärnskrynklaren vi har varit inne på tidigare.
Ja.
Apropå Kalle så får vi ändå säga att det har varit en livsförändring för honom.
Ja. Han har ju brutit upp med sin sambo Jenny Öberg, som också har tillhört landslaget. Nu vet jag inte, nu är hon väl i någon form av tredje sorteringstrupp eller
jag
någonting.
Vet inte riktigt vad hon gör.
Nej, men de har gått skilda vägar.
Mm.
Och det här har ju vi misstänkt. Eller hur?
Ja, jag tror väl ändå att vi i någon av tidigare poddar var inne på det här och pratade om att det var, man anade oråd, för de taggade eller la inte ut varandra på bilder i sociala medier.
Nej.
Och det kanske man inte gör jämt, men om man har gjort det tidigare och sen slutar göra det, då kan man ju se det som ett litet tecken.
Mm, ja, det tyder ju inte på något bra.
Så att det var väl, tyvärr får man väl säga så, att våran spaning visar sig vara 100%.
Ja.
Det ser ni lite av den kraften som skidsnacksduon trots allt besitter och som gör att ni ska fortsätta lyssna på den här podden. Där kan man få höra sån här
killgissandets kraft.
Ja, precis. Så här liksom galopperande killgissningar som en gång av 100 faktiskt slår in.
Mm.
Och nu var det tyvärr så, för, eller tyvärr, det kanske var det bästa som har hänt i Jenny och Kalles liv. De liksom kunde bygga varandra under många år och nu går de stärkta ut i livet.
Ja, vi får hoppas det.
Vi får hoppas det. Ja. Jag såg förresten att Kalle håller på att bygga ett hus nu, så att det är ändå kul för honom.
Ja, vi hoppas det går bra där. En som har varit lite otursförföljd igen är Ebba Andersson, stjärnskottet, som har fått känningar i sina knän.
Mm.
Är Ebba Anderssons knän det nya Johan Olssons luftvägar?
Ja, vi får väl hoppas att det inte är det. Vi har ju pratat om hennes skadeproblem varenda säsong som hon har varit aktuell, för att hon har ju alltid haft med olika typer av skadeproblem inför säsongerna som har kommit och även under säsongen ibland. Så att det är väl klart det är lite oroväckande, men hon är ändå ung och kanske inte har byggt upp musklerna tillräckligt bra för att kunna bekämpa de värsta skadesymptomen.
Nej, hon kommenterar det här själv med att hennes läkare sagt att det inte skulle vara något problem, att det var fullt naturligt och hej och hoja, det är det. Men man blir ju ändå lite så här brydd med såna här återkommande samma problem hela tiden. Situationer som vi ju är så vana vid med alla våra skidåkare, eller hur?
Ja, och jag har lite svårt att fatta det egentligen. Det känns som att skidåkning borde kunna vara en ganska, alltså det är inte sån skadefylld sport på det viset. Det är inte så mycket hårda studsar som att löpar knä och sånt. Nu springer de ju för jävla mycket, alla skidåkare förstås.
De kanske blir skadade off-season.
Ja, men det verkar ju nästan inte så, speciellt om man har knäproblem som Ebba. Hon kanske ska sluta springa.
Ja, men bara Peppe Femling fick ju en jävla stav genom benet.
Rakt genom benet. Inte bara liksom så här en liten stavspets som gjorde ett litet hål så att han fick sy två stygn. Staven gick ju genom benet.
Ja.
Det är ju ta mig fan helt sjukt.
Ja, och att han är tillbaka i någon form av kör som vanligt nu, vad det verkar, är ju lite obegripligt när man såg de bilderna.
Om man ska få något genom benet när man håller på med skidskytte, så tror man väl ändå att det är typ
En kula
som någon som Sebastian Samuelsson har liksom vådaskjutit eller någonting sånt. Inte en stav. Totally insane. Det var helt vidriga bilder när han låg där och hade. Ja, men det verkar ju som sagt ha gått bra för honom.
Men på tal om Sebastian Samuelsson.
Ja.
Han har ju varit typ träffat Donald Trump.
Ja. Fast han inte alls träffade Donald Trump.
Nej, han fick ju inte göra det.
Han fick ingen sån där Kanye West session inför 400 fotografer. Och så Trump vid liksom själva skrivbordet. Och så Sebastian Samuelsson som sitter och lägger ut orden om doping. Det var doping han skulle prata med.
Ja, han var där i någon form av antidopingkonferens, Tjosan, som jag tror enda europeiska deltagare.
Oj.
För er som inte har hängt med, så har ju Sebastian Samuelsson stuckit ut hakan ganska mycket vad gäller doping, och han bojkottade ju en tävling i Ryssland på grund av allt fiffel som det hölls på med där, och han blev ju mordhotad av ryssar och allt vad som nu hände.
Det är ändå liksom en sak på bucketlisten man kan bocka av, mordhotad av ryssar. Det är ändå rätt häftigt.
Ja, så då har den lilla statsministern, som han har kallats i media tidigare.
I media.
Jag minns inte riktigt vart det var, så jag drar det lite slängande i media.
Ja, ja.
Men då, han har kommit rätt långt på ganska kort karriär hittills. Vita huset, det är inte så många som har tagit sig ända dit.
Nej, verkligen inte. Djupt imponerande, och jag har väl ändå svårt att känna att man skulle... Någon annan svensk skulle vara bättre lämpad att skickas till Vita huset och prata om antidopingarbete. Vi har ju varit inne på detta förut, att Sebastian Samuelsson verkar ändå ha någonting mellan axlarna. Som inte bara är en lugn och avslappnad skidskyttehjärna, utan han kan ju faktiskt tänka till. Vilket i och för sig, många av de här skidskyttarna just verkar ju vara lite tänkare. Alltså så här Björn Ferry-typer. Grubblare och ha åsikter. Och...
Ja, Björn Ferry ska ju nu bara åka tåg till alla kommentatorsuppdrag han har. Så han ska åka 2 dygn för att ta sig till Pockljuka. Eftersom han i sin klimatsmarta livsstil inte får flyga.
Oj då. Ja, det blir jobbigt när han ska till Chamtomansisk.
Ja, jag tror de schemalägger någon annan där kanske, för att vara lite snälla.
Han får sitta och kommentera från bunken ute på Gärdet.
Ja. Men det här med Sebbe Samuelsson, jag börjar fundera lite så här, eftersom det går ju så där med regeringsbildningen just nu. Är det inte dags att talmannen kallar Andreas in... Norlén ber Sebbe och så kallat sondera terrängen?
Ja, man kan ju lugnt säga att sonderingsuppdragen hittills har varit totalt misslyckade. Och om man ändå har fått smeknamnet den lille statsminister, så kanske han ska ta och göra skäl för detta.
Tänk vad oväntat det skulle vara om talmannen kallar till presskonferens och alla väntar en ny runda av Kristersson eller Löfven.
Eller ska Annie Lööf få sonderingsuppdraget?
Jag har bestämt att skidskytten Sebastian Samuelsson ska se över möjligheterna att kunna bilda en regering.
Ja, det hade ju varit helt fantastiskt med Wolfgang Pichler som utrikesminister.
Ja, ja, du hör ju. Vilken dröm.
Vilken otrolig skidskyttedröm. Ja, nej, vi får väl se om Andreas Dahlén har någon presskonferens på lut och kan se någon litet blont hår mingla runt i korridorerna.
Mm.
Bra tanke i alla fall.
Ja. Om vi ska titta vidare då lite, vad som har hänt sen vi poddade sist. Har du märkt några tendenser så här i sociala medier? Är det något du bara tänker på rent spontant?
Ja, rent spontant så kommer ju tankarna ofta, inte bara nu utan även när man ligger för sig själv i soffan och kontemplerar rent generellt, att det är Victor Thorn som kommer på näthinnan.
Ja, det har varit väldigt mycket Victor Thorn på sistone. Det vill säga, för er som inte är helt bekanta med Victor, så är han, ska man säga, ett av våra yngsta stjärnskott i landslaget. Som inte riktigt har kanske fått sitt genombrott än.
Ja, men ändå i OS-sprinten visade han väl lite framfötter.
Ja, han tog sig vidare, men sen schabblade han ju bort det direkt.
Jo, men ändå ta sig vidare i alla fall. Lite, det får man ändå kalla lite framfötter.
Ja, lite framfötter, men kanske inte genombrott. Så långt kan vi inte sträcka oss.
Nej, han har inte slagit till med någon sån här superseger eller något sånt. Man vill ju ha något stort. Men han har utmärkt sig på andra sätt.
Ja, han har ju uppenbarligen senaste tiden gått och skaffat sig en så kallad, med kvällstidningsord, superkropp.
Onekligen. Sällan har väl superkroppen haft så mycket bäring som när det kommer till denna.
Och sällan har en superkropp varit så omskriven som den här. Alla pratar om superkroppen.
Ja.
Nu är ju podd ett ganska dåligt medium för att beskriva en superkropp.
Mm.
Så gå in på internet och googla lite. Så.
Victor Thorn.
Om vi hade haft en sån här, när det är dags för den här signalen, då vet du att du kan vända bladbok till vår podd, så hade det nu kommit upp en bild på Victor Thorns superkropp.
Ja. Ja.
Men det har vi ju tyvärr inte.
Nej, det har vi tyvärr inte.
Så ni får fixa det själv.
Det låter som så här podd 2.0, framtidspodden.
Ja.
Med en egen liten bilderbok att illustrera. Det låter lite omständigt.
Ja. Ja, det är inte helt utarbetat än.
Nej.
Men jag tror att vi är något på spåren i alla fall.
Ja. Skicka ut en tidning med varje podd.
Kanske lite bakåtsträvande nu när jag tänker efter.
Något. Men ja, i en drömvärld så hade jag haft det, och då hade det inte bara varit en sida, det hade varit en så här utvikningssida med en affisch du kan spara och sätta upp på väggen av Victor Thorns superkropp.
Mm.
Och den är ju verkligen superkroppig. Den är ju, han har ju
superkroppig, det är ett ord.
Ja, nu är det.
Ja.
Han har ju ett så kallat 8-pack typ. Ja. Eller hur? Med de här extra två absen längst ner som är så svåra att få till.
Mm. Som inte de sex andra är tillräckligt krångliga.
Nej, och det här 8-packet visade han upp i sociala medier någon gång, var på Kalle Halvarsson. Ja, hur var han uttryckte sig? Det var någon så här förvånad smiley och typ OMG.
Ja. Något i den stilen, han är ju inte den enda. Det har ju pratats och skrivits artiklar i åtminstone två tidningar om detta.
Jag vill liksom,
ni får själva gissa vilka.
Över hela Sverige har skrivits.
Och här sitter vi och pratar om det.
Ja, nej, det alla pratar. Man kan ju bara stå och ta tunnelbanan, så står folk och pratar om Victor Thorns superkropp. Vi vattenautomaterna som ni har på jobbet, Victor Thorns superkropp. Snabbmatskassan, Victor Thorns superkropp.
Ja, och Här sitter vi och babblar, men vi har ju faktiskt gått ett steg längre. Vi ska inte bara sitta här och prata om denna,
nej,
detta ett pack.
Skidsnack, det här, vi kanske skulle ha någon sån här vignett. Hoppuff, skidsnack, ja. Granskar. Mm. För det är väl lite grann vad du har gjort, Stefan. Du har gjort en...
Ja. Jag har gjort en så kallad nakengranskning.
Tyvärr så har ju nomineringarna för Stora Journalistpriset redan kommit. De kom bara för några dagar sedan här i poddande stund. Jag vet inte hur det funkar, om vi kan liksom lägga det här på lager och försöka skicka in en nominering nästa år, eller om någon som sitter i juryn till Stora Journalistpriset kanske lyssnar och kan kuppa in Stefan på något vis.
Ja, ja, men det är inte mer än rimligt, tycker jag.
Annars så kanske vi kan liksom få något special omnämnande på idrottsgalan. Mm. Jag bara kastar ut den.
Ja. Lite kontext här då. Skidåkare överlag och norrmän i synnerhet tycker väldigt mycket om att lägga ut bilder på sig själva så gott som nakna. Mm. Bara överkropp i skidspår, brunbrända på någon glaciär, eller i ett rullskidspår, eller någon annanstans. Det är helt enkelt väldigt mycket hud.
Jag har ju sett liksom Sundby naken oftare än min egen sambo.
Ja, ja, men...
Nej, alltså, inte så. Det får ni tolka hur ni vill. Men han gillar att visa upp sin överkropp.
Ja, och Sundby har ju inte ens Instagram.
Precis, det är helt sjukt. Och det är inte, Sundby är inte heller värst.
Nej.
Vems överkropp i det norska landslaget har du sett oftast?
Ja, det här gick jag och liksom försökte reda ut lite grann i mitt huvud och tänkte bara, ja, vem är det? Det måste väl typ vara Niklas Dyrhaug, ja, kanske. Mm-hmm. Det är ju lite så här att när man, som vi följer typ alla elitskidåkare på Instagram, så är det ju som att ha någon form av ständigt lite homoerotiskt flöde så fort man öppnar mobilen.
Mycket, mycket. När man sitter på tunnelbanan och sen kommer, ja, ena mans överkroppen efter. Folk måste ju undra lite grann, vad följer den här showen för konton?
Ja.
Ja.
Men i alla fall, så jag tänkte, ja, men det finns ju bara en sak att göra, och det är gå till botten med vem är egentligen värst?
Ja. Skidsnack granskar.
Ja. Och så jag gjorde då en kartläggning. Mm. Den gjordes på följande sätt. Jag kollade alla skidåkare i svenska A-landslagstruppen bland herrarna och norska A-landslagstruppen. De är lite fler i Norge, för de separerar på distans och sprint på ett annat sätt.
Men du tog inte med ryssarna. De är ändå, man får ju ändå säga att de är ganska bra på att visa upp sig i bara överkropp också.
Sant, men jag kände att det var, krävde för mycket övertidsarbete.
Du har inte tillräckligt bra betalt.
Nej, jag nöjde mig med Sverige och Norge.
Om Sportbladet tar och pumpar in lite mer kosing i skidsnack.
Ja, då kan jag kolla på Ryssland också.
Kanske till och med Finland.
Ja, Legkov är ju frekvent bland annat. Ja, hur som helst. Undersökningen gick till på följande sätt. Mm. Jag tog två datum. Jag valde 1 juni fram till någon gång i mitten av september. Den dagen jag kom på att jag skulle göra det här. Men samma datum för alla åkare, så det är strikt empiriskt det här.
Jag vet inte, det låter lite liksom lösa bolider.
Ja, ja.
En riktig forskning ska ju kunna upprepas av en utomstående forskare som ska kunna använda samma metoder. Men har du liksom säkerställt den vetenskapliga...
Jag kan skicka ut mina siffror som jag har i mitt lilla anteckningar ark på datorn till, ja, alla forskare som vill ta del av det.
Bra, jag för in det i protokollet.
Ja, men då, om vi ska sammanfatta det här lite snabbt. Vem tror du är värst i norska landslaget? Ja, för vi har ju bara förutsatt här att norska landslaget är värst.
Ja, självklart. Nej, men Dyrhaug, som du säger, är ju en kandidat. Sen undrar jag inte om så här Sundby skulle kunna... Fast om man, blir man diskvalificerad om man inte har... Det räknas inte om man dyker upp i,
ja,
andra.
Det måste vara på ens eget konto.
Mm-hmm.
Jag räknar bara egen kropp på eget konto.
Det känns som att allt det här måste in i dina anteckningar som ska göras tillgängliga för alla på internet att kunna hämta hem och sen replikera forskningen. Men alltså en sån typ som man föreställer sig skulle vara en sån som visar upp sin kropp mycket på sociala medier, Emil Iversen. Mm. Men min magkänsla, min killgissning här är ändå att han inte kanske alls hamnar så högt ändå. Att han kanske har det här liksom man har en tuff framtoning, men det blyga inre som kanske avhåller en från att lägga ut den där explicita barbröstade skandalbilden.
Ja, men då kan jag säga så att du är inte helt fel ute. Jag kan gå igenom norska landslaget först här.
Ja.
Det känns bäst. Okay. Vi har på sista plats, det vill säga noll bilder, har vi Sundby, för att han ej har Instagram. Okay. Ja. Tillsammans med Kryger, Krog, Golberg och Skar.
Vilka klenisar.
Ja.
Mer naket i flödet, tack.
Ja. Sen har vi på, därefter har vi Holund och Röte som har lagt upp varsin bild.
Alltså det här är ju på typ 5 månader eller något.
Ja, 3,5 i alla fall.
Ja, det är, who's counting?
Under sommartid.
Ja, det är ju skandalöst dåligt.
Ja.
Jag har ju lagt upp fler än något. Nej, det har jag inte, men stundsam.
Ja, sen kommer Fossli, Nortugg och Dyrhaug.
Men hur många?
3.
3?
Det är mycket färre än vad man har trott ändå.
Det är
eller
ju
hur?
Inte ens en i månaden.
Men det är kanske för att inte alla de här officiella kontona, de här Langrens Gutta och de där är medräknade.
Men bara en liten kontrollfråga. Du räknar inte själva Insta-storiesen, utan det här är bara...
Ja, det här är bara själva inläggen.
Ja, okej. Okay. Mm.
Sen har vi då på andra plats, delad andra plats, Tönseth och Iversen.
Ja, men Iversen är ändå tvåa då.
Mm. Men vem är då kvar? Vem har vi glömt här? Vem har inte tänkt på? Den främsta av dem alla.
Ja, herregud, Lillgutten, nummer 1.
Ja, på första plats med 8 bilder, Johannes Hösflott Kläbo.
Ja, grattis.
Mm.
Det var oväntat ändå, men det är klart, jag tycker inte att jag känner att jag ser hans kropp så ofta, men det gör man tydligen.
Ja, och då undrar jag om det är en så här liksom trend här. Jag anar en liten trend. För då har vi så här, sämst i Norge var Sundby, gammelgubben.
Ja.
Sämst i Sverige är Daniel Rickardsson, som inte heller har Instagram.
Så hur
gammal, klarar inte riktigt av internet.
Nej.
Inte så här, så sugen på att lägga ut nakenbilder.
Till och med mina föräldrar har Instagram.
Ja.
Vilket säger mycket i sammanhanget. Men Daniel Rickardsson, han pallar inte med att skapa ett konto.
Mm.
Tänker han inte på de här törstande massorna som vill ha barbröstade män på bild?
Tydligen inte. Han delar den här sista platsen här med Oskar Svensson och Carl-Johan Westberg.
Nej.
Inte en enda bild.
Jag är kränkt, sårad och besviken.
Oskar Svensson har ju dock inte lagt upp en enda bild.
Han känns inte så internetig.
Nej.
Oskar Svensson. Tror han ens har en smartphone?
Nej, jag tror han har en Nokia 3310.
Spela Snake på sin hörn.
En sån här modern version av en gammal Nokia 3310, för han var väl knappt född när den kom.
Nej, precis.
Nej. Sen har vi på en blygsam placering därefter Kalle Halvarsson, en bild.
En nakenbild på Kalle. Nej, väldigt klent.
Sen har vi på en delad andra plats,
Kalle Halvarsson har ju ändå lite incitament nu att sprida ut sin muskulösa kropp nu när han är going single.
And ready to mingle.
Precis.
Ja, även på en andra plats här har vi Theodor Pettersson och Jens Burman.
Mm.
3 bilder var.
Ja, men Jens Burman känns ändå lite så här flashig av sig.
Och där kryper vi ner i ålder liksom så här, att yngre.
Men vem sa du mer?
Ja, ah, okej, okay, Theodor Pettersson, men han är ett undantag.
Han är ju gammal som gatan, ja. Han är ju en av veteranerna.
Men det jag vill komma till, ja, är att vinnaren av hela den här granskningen är ju superkroppen himself, Viktor Thorn, som utklassar alla svenskar och norrmän okay, med 14 bilder.
Vänta nu, om matten som jag gör snabbt överslagande i huvudet här stämmer, så han har alltså lagt ut fler bilder än resten av svenska skidlandslaget tillsammans?
Ja.
Han har ju verkligen försökt bygga upp varumärket superkroppen under lång tid.
Ja, och det har gett frukt.
Har vi gått rakt i fällan?
Ja, tydligen. Ja, men vad, finns det någon analys av det här?
Ja, du verkar ha analysen klar för det. Du säger att det här är en klar åldersindikator.
Ja.
Det här, hur mycket nakenbilder man lägger ut. Däremot så har du ju de här Theodor Pettersson anomalies,
oh,
avvikelserna från normen.
Det var ju ändå en blygsam skörd där.
Ja, men, om du vill ha det här blygsamma materialet, jag kräver att när Sportbladet har hostat upp med mer pengar, att du ska fan gå tillbaks minst 3 år i tiden för att kunna göra en djuplodande riktig forskning på det här.
Ja, ja, vi får väl se vad som händer.
Och så ska ryssarna ska med, finnarna ska med, ta med fan, fransmännen ska också med. Det känns som att sån här de kan nog, de kan visa upp sina Magnifican, nej, kanske inte så mycket.
Chanava känner jag att jag har sett ganska mycket av.
Ja, ja.
Man skulle kunna ställa upp alla de här nakna skidåkarna på en rad och kunna liksom peka ut vems torso där.
Alltså, man vill ju också ha någon form av världsordning.
Ja.
och liksom Alex Harvey, han blottar liksom tendenser, eller är new, eller liksom, finns det, kan man se världsdels avvikelser?
Chanava också ung. Mm. En koppling jag kom på bara här och nu.
En som jag tycker Ustjugov, har man sett så mycket av hans nakna lekamen?
Ja, lite begränsat.
Han är ändå rätt ung.
Ja.
Hur får du ihop det här?
Ja, jag tror att vi väljer att nöja oss med den här granskningen.
3 år tillbaka i tiden. Ska räkna med alla som har tagit världskupppoäng under de här 3 åren. Det kommer bli ett hästjobb, men någon måste lösa det.
Ja, när Sportbladet pytsar in en researchpersonal.
Vi kanske kan få in någon liksom praktikant som kan göra de här undersökningarna.
Rolig annons. Till Platsbanken.
Ja, visst. Och det är ju inte liksom en praktikant från Märsta gymnasium, utan det här är ju de KTH top notch student som ska in. Liksom. Ja. Ja, nej. Vi får se vad budgeten tillåter.
Ja, spännande.
Ja, men vi ska väl börja blicka lite framåt också när vi ändå är här och inte bara prata om saker som har hänt. I och för sig, det här ämnet kommer ju röra in lite på vad som har hänt, men snarare så ser man det ju som en del av kanske en norsk slug plan för att spoliera världskuppsäsongen för konkurrenterna. Det är ännu en spaninsinerad sköld.
Ja, fan vad jag har spanat, känner jag.
Ja, du har levererat.
Ja, nej, men så här, jag har ju upptäckt att en långtgående slugplan från Norges sida. För ni alla minns väl, förutsätter jag,
ja, alla minns.
Att Petter Northug under lång, lång tid, flera år, har flörtat med Ryssland. Vi kan ju dra otaliga exempel på detta.
Ja.
Han har ju bland annat sagt att han funderar på att bli ryss.
Ja, det finns till och med svart på vitt.
Ja, han har efter säsongens slut åkt till Ryssland och kört en massa
blåbärstävlingar i Ryssland.
Ja, och de har sjungit happy birthday för honom på starten vid en skidlopp, och det verkar vara väldigt tjo och kimmig stämning mellan dem.
Han har stöttat doping av stängda ryssar i sociala medier.
Mm. Förra året när vi tänkte att han har någon slags beef med alla andra norrmän, så såg vi att han likar allt vad ryssarna gör, men inget av vad hans landslagsmän gör på
ännu
Instagram.
En av de här spektakulära granskningarna man kan förvänta sig av skidsnack.
Ja. Ja, det finns hur mycket bevis som helst för att Petter Northug har sneglat mot Ryssland. Mm. Men var
som
allt...
Som form av KGB-agent.
Ja, var allt bara en lömsk plan? Är det här i själva verket så att norska landslagsledningen medvetet har distanserat sig från Petter Northug?
Man har liksom målat ut honom, eller han har målat ut sig själv som någon form av quisling, för att använda ett bra norskt exempel.
Mm. Han har gjort sig ovän med landslagspampen Vidar Löfshus.
Minst sagt.
Som han inte ens nämner i sin självbiografi.
Nej, och som han däremot har nämnt vid ett antal tillfällen via utspel i medierna och sågat vid fotknölarna ett antal gånger.
Mm. Har han i själva verket varit medveten om sin usla form och spelat på det här? Att han kommer liksom inte komma med i truppen.
Det här är ju en... Du håller på och lägger fram en konspirationsteori, eller en konspiration av liksom Watergate-skamott.
Mm.
Typ.
Ja, lite så.
Hur såg den norska planen ut?
Den norska planen var så att långsamt bygga upp ett förtroende hos ryssarna utifrån Petter Northugs sida. Mm. Han vill...
Klassiskt spionarbete.
Ja, han bygger nära relationer med dem. Får dem att tro att han är deras polare.
Formulär 1A, spion.
Ja.
Bjöd säkert på vodka och sånt också.
Ja. Men allt skulle bara liksom bli en form av grandios upplösning när han ska liksom knäcka dem inifrån. Jag tror helt enkelt så här, att Petter Northug är lite av så här, Norges trojanska häst som de ska rulla in i ryska landslaget. Lite så här så, det är så som när Odysseus knäckte trojanerna i Troja.
Ja.
När de rullade in hästen och sen attackerade de sovande soldaterna.
Precis. För att fräscha upp minnet av den grekiska mytologin.
Ja, eller var det spartanerna, trojanerna? Ja, skitsamma.
Romerska mytologin.
Ja.
Någon typ av mytologi. En jättestor trähäst som man liksom ställde utanför porten och så tyckte trojanerna, oj vilken stor och fin present vi har fått. Mm. Oj, den är jättestor och ser ut att ha luckor in, men det är inget vi kontrollerar närmare. Och sen har den hjul och den bara står här. Det måste vara en fin gåva. Vi rullar in den innanför portarna.
Mm. Och så var det nu, för Petter Northug,
han... Ja, och så satt det en massa soldater i hästen som åkte ut och skapade mayhem.
Mm.
Och i din jämförelse, i metaforen Petter Northug, vad består de här soldaterna av i hans kropp?
Ett virus.
Aha.
Petter Northug insjuknade ju nyligen på läger.
Mm.
Med något elakt virus. Och hur löser Norge detta? Jo, de portar honom från hotellet.
Mm.
Och inkvarterar honom på ryssarnas hotell.
Slukt!
Eller hur?
Och där tas han emot med öppna armar som den russoman han är.
Nej, det är ju här planen spricker då.
Trots flera år av uppmjuknande.
Han verkar ju inte riktigt ha lyckats med det här smörningsuppdraget ändå.
Nej.
Ser ut som. För de blir
ännu
ju...
en smörebom för Norge.
Ja.
Tack.
Ja, nej, men de tyckte inte alls att det här var något kul. Sen verkar ju Norge ha flunkat ur totalt eftersom Northug har ju råkat smitta ner sina landslagskollegor också. Johaug blev ju också sänkt.
Ja. Ja, nej, det var ju inget bra.
Det är ju dumt att smitta den största stjärnan inför säsongen.
Det var väl inte heller bara ryssarna som befann sig på det här hotellet som de försökte skicka in virusbomben Northug på, utan även finnarna var väl där bland annat. Ja. Så det är ganska... Inte för att spoliera din teori om åratal av uppbyggande här, men, eller åsidosätta det, men om man bara kan komma in lite på hur jävla svinigt det här är av Norge.
Ja.
Så saknar det ju typ motstycke om hur arrogant man får vara. Vilket säger ganska mycket om norska skidåkarnas eller skidförbundets självbild. Man kan bete sig lite hur fan som.
Mm. Men jackpot för Sverige ändå.
Norge
oskadliggör sig själva, Ryssland och resten av världen förutom Sverige.
Det är briljant. Det kommer ju innebära att Bruksvallarna som drar igång veckan efter våran poddlansering, så kommer ju, ja då är det ju ändå bara Sverige. Det får vi se, det är ju, samtidigt är det ju...
Men vi kom en jävla massa ryssar förra året. Oklart hur det är nu.
Ja, men det är inte så mycket norrmän, de har ju sin egen premiär. Beito, va?
Beito, Stöland, ja.
Så att det kommer vi väl säkert prata lite mer om nästa vecka. Eller hade du något mer du ville föra in i trojanska häst Northug-teorin?
Nej, jag tror den är glasklar nu, va?
Sign me up. Om inte det här får er att tuna in även nästa vecka på Skitsnack, ja då... Då har vi i alla fall gjort vårt bästa.
Ja, så ja, men gå in och klicka på prenumerera här, eller hur man nu gör i poddtjänsterna, och följ oss på Facebook och Instagram och så vidare, så hänger ni med i skidsnackssäsongen.
Skidsnack the original, ska vi väl säga. Vi har ju som sagt inne på vår femte säsong. Det är femte året med varumärket Skidsnack.
Ja.
Som numera ligger under Sportbladet. Men ni hittar oss på, som sagt, Facebook, Instagram och så under Skidsnack. Twitter också. Vi finns överallt.
Vi finns överallt. Det är helt sjukt.
Mm. Men det här var fantastiskt kul. Och kul att vi får vara här på Sportbladet och podda med er. Och jag hoppas att vi hörs nästa vecka.
Det gör vi alldeles säkert, alla Skidsnacks lovers.
Hej då!
Hej då!